Matteus 7 kapitel, där ska vi läsa de första 6 verserna. Matteus 7, 1-6. Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Jaha, här säger Jesus, döm inte så blir ni inte dömda. Och 20 sekunder senare delar han in folk i hundar, svin och vanliga människor. Ack ja, den är Jesus. Olycksfall i arbetet? Nej. Vi måste bara begripa vad det betyder. Vi hoppar lite längre ner, 15 versen. Och så kommer vi ihåg alltså att kapitlet nu börjar med maningen, döm inte. Så står det så här, akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tisla. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Den är Jesus som säger att vi inte ska döma. Han säger att vi inför varje andlig ledargestalt måste ta reda på om det här är en äkta profet eller en falsk profet. Och det måste alltså ni ta ställning till när det gäller mig också. Jag hoppas givetvis att finna nåd för era ögon, men jag uppmanar er allvarligt att bedöma. Nu säger vi, men det här låter ju inte klokt. Många, de har förläst sig på den där första versen. Det är dessvärre mycket vanligt i kristna sammanhang. Och du kommer som själavårdare att träffa många som visserligen har en massa uppfattningar, men som tror att de inte får lov att ha dem. För de sitter lite slokörat och säger det, att man får inte döma. Jag tycker alltid det är lika roligt att läsa alla de 6 första verserna i det här kapitlet. Det kan komma som nästan som en stjärnsmäll. Vi måste lära oss att se skillnad på självständighet och själviskhet. Det är 2 helt skilda saker. Självständighet och själviskhet. En självisk människa är som regel ointresserad av sanningen. Han är bara intresserad av vad som lönar sig för honom. Och ett av hans främsta vapen i kampen för tillvaron, den egna vinsten och det egna reviret, är att sprida domar och fördömelse omkring sig. Baktala och svärta ner. Anklaga. Och hota. Den kära gamla utpressningsmetoden. Den själviska människan söker sin egen vinning och använder anklagelsen som ett medel för att nå den. Makten och anklagelsen. När vi i biblisk mening talar om självständighet så talar vi just om den mognad som ledarskapet ska föra den enskilde kristne fram till. Där han för det första har en kärlek till sanningen vad den än må kosta. Han har bytt ut kärleken mot vinsten till kärleken mot sanningen. Och för det andra har han fått göras på något sätt så stabil att han kan stå för det som han har prövat vara sant. Om så alla andra springer iväg åt ett helt annat håll. När vi till exempel läser Gamla testamentets profeter så möter vi människor som var helt osjälviska men oerhört självständiga. En Jeremia kunde stå ensam i det belägrade Jerusalem och förkunna Guds vilja utan att någon lyssnade till vad han sa. Han sviktade inte för det. Han var inte ute i egna ärenden. Men han behövde heller ingen uppbackning av människor. Här stöter vi på mycket grundläggande och mycket viktiga ting. Ty det är ödesdigert att vi i Guds församling energiskt och konsekvent har blandat ihop de här begreppen. Vi har så många gånger utmålat självständighet som synd. För att vi förväxlade den med själviskheten. Och praktgrejen är ju det här i Matteus 5, 38-48 med andra kinden. Texten är väl så välbekant så vi inte behöver läsa den igen. Men du vet, tänk dig nu själv. Tanken bakom det här med andra kinden är ju som Paulus säger i Romarbrevet 12 att vi ska övervinna det onda med det goda. Och den övervinnande kraften finns ju bara om jag har möjlighet att inte alls gå den andra milen eller inte alls vända den andra kinden till. Men som en självständig handling väljer jag att göra det. Ja, så du klippte till mig på höger kind. Vänta, jag har en till. Jag hade möjlighet att säga nej, men jag valde att göra det självständigt. Det är ju just det draget av självständighet i min handling som blir som en fullständig stjärnsmäll för den andra. Om jag däremot har för mig att jag är tvungen att vända andra kinden till så får jag en smäll på höger kind och så blir jag ju inte arg förstås, för det får jag inte bli, utan jag blir ju ledsen istället. Men jag måste ju vända andra kinden till, så jag gör väl det då. Det bryter ju inte udden av någon ondska, utan folk tycker bara man är en fåntratt. Och så får man en smäll till och så är det bra, va? Plus en spark på smalbenen. Det bryter inte udden av någon ondska, för det är ingen självständig handling. Förstår ni vad jag menar? Martyrerna som går in sjungande för lejonen. Man läser den här texten i Matteus 5 och drar den felaktiga slutsatsen att poängen är att man aldrig får lov att säga nej. Om någon tar mopeden så ger honom bilen också. Istället är det precis tvärtom. Ditt ja bryter udden av ondskan först när du är fullt fri att säga nej. Men du väljer självständigt att säga ja. Inte därför att du var tvingad, utan därför att du ville det. Men vi går tillbaka till Matteus 7 och ställer frågan, vad är det som gör den falske profeten till en falsk profet? Så är det inte att han har den rätta betoningen på varken halleluja eller på amen, utan det är hans motiv. Vad är han ute efter? Det är utvärte som får, men invärte som rovlyssna vargar, säger Jesus. Vad är han ute efter? För vems skull gör han det han gör? Och lika väl som jag ständigt måste bedöma det i mitt eget liv, så måste vi också bedöma det för varandras räkning. Det är för det jag gör för egen räkning, det är världen, och det jag gör för andras räkning är Guds rike. Så enkelt är det ju. Många gånger kan man grubbla sig halvt fördärvad över vad vill Gud nu. Ja, men sätt igång och gör något för någon annan. Det är alltid Gud. Det är inte så fasligt svårt alla gånger. Ibland krånglar vi till det och gör det värre än det är. Som ni ser så bygger Guds rikes livet på ett stort mått av självständighet. En självständighet i bedömning av egna motiv och andras motiv. En självständighet i fråga om handling, inte minst gentemot det som är ont runt omkring. Låt oss nu återvända till Efesierbrevet 4. Då ska vi titta lite vidare här. Få lite perspektiv på vad där står. 15:e versen ska vi ta nu. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Låt mig få uttrycka det så här. Självständighet är en förutsättning för verklig kärlek. Självständighet är en förutsättning för verklig kärlek. Du, verklig kärlek bygger alltid på ett val och ett beslut. Amerikanerna, de har ju det här berömda uttrycket to fall in love. Det här då man drabbas av någon sorts kärleksvirus och får någon allmän influensa så att omdömet omtöcknas och man går omkring helt rusig och från sina sinnen. Hjälplöst har man dråsat ner i kärlekens grop. Det är inte kärlek. Det är begärelse. Vi kan kalla det förälskelse, det låter lite finare. Men den går inte att leva på livet ut. Lika lite som man livet ut kan livnära sig på geléhallon. Det går inte. Den kärlek som verkligen går att bygga ett äktenskap på börjar med alltid med ett beslut. Jag har valt att leva ihop med dig. Jag har beslutat mig för att dela ditt liv i nöd och lust. Verklig kärlek är ingen känsla som man hjälplöst dråsar ner i. Verklig kärlek bygger alltid på ett beslut. Och det beslutet i sin tur bygger ju också på att jag har friheten att välja. Jag menar, om jag bor på en öde och det bara finns en enda tjej, så är det ju inte mycket att välja på vem man ska gifta sig med. Då kan man ju känna sig så illa tvungen. Då kan det ju bli ett, jag tycker du är den töntigaste tjej jag någonsin har sett, men nu finns det ju ingen annan. Så det får bli du ändå. Verklig kärlek bygger på ett beslut och ett val. Jag väljer att säga ja, därför att jag hade möjlighet att säga nej. Om jag får uttrycka det så. Jag väljer att säga ja, därför att jag hade möjlighet att säga nej. Och det är ju alltid därför som kärleken flyr sin kos när man börjar mixtra med tvångsmekanismer. När en enhet äktenskap börjar manipulera den andra för att dominera, styra, äga och trixa bakifrån. Så dunstar kärleken som aceton. När den ena parten genom självömkan eller anklagelse försöker att pressa fram kärlek ur den andra, så blir det aldrig kärlek. Därför att man fråntog honom möjligheten att självständigt välja. Alltså kan vi vända på det så här och säga det att som själavårdare kommer du att möta många osjälvständiga människor vars stora problem just är osjälvständigheten. Och ihop med deras osjälvständighet kommer ofta besvikelsen. Jag har aldrig upplevt mig älskad. Jag vet kanske inte ens vad kärlek är. Hur ska den människan få uppleva kärleken i en rikare upplaga än han dittills gjort? Han måste få föras till ett större mått av självständighet. Man måste börja bearbeta den osjälvständighet som finns i hans liv för att han ska komma till den mognad där kärleken kan gå både in i honom och ut ur honom. Du kan också vända på steken. Jag älskar att vända på stekar. Och så kan vi säga så här. Att hat och vrede förutsätter också självständighet. Vi kan ju fimpa av hatet. Det är ju ingen sund känsla. Men vreden. Vredgen som en syndenicke. Vreden är ju också ett väldigt uttryck för självständighet. Det är kanske nästan lättare att säga att vreden är ett uttryck för självständighet än att kärleken är det. Jag älskar den här kommentaren i Johannes andra kapitel där Jesus driver ut månglarna i templet och det står att han gjorde sig ett rep. Han gjorde sig ett rep. Det var inte det att det gick en propp bara när han kom in på yttre förgården. Och plötsligt så tog känslorna över han när han började gå bärsäkra. Han gjorde ett rep, det var planlagt. Självständigt, inte sant? Och därför är det så att den osjälvständiga människan kan ha varit med om många sorters besvikelser men har svårt att uttrycka dem som vrede. Både vrede och kärlek är uttryck för självständighet. Och om vi ska fortsätta lite i det här. Hur osjälvständigheten yttrar sig. Så kommer vi till nästa punkt och det är obeslutsamhet. Obeslutsamhet. Och bland kristna förkläder sig ofta obeslutsamheten till fromhet, liksom allt det andra. Ska du hänga med på en promenad, vi ska ut och plocka kantareller. Ja, jag måste be och fasta först och se om jag får Herrens tillstånd. För det är ju det intressanta med Guds ledning. Ibland blir vi irriterade på att han så sällan hör av sig, inte sant? Man tycker det att nu var det verkligen ett läge för Gud att säga från hur det ska vara. Och det hörs inte ett knäpp. Och man prövar omständigheter, du kan väl öppna och stänga dörrar, Gud. Och man vet inte om några dörrar är öppna eller några dörrar är stängda. Man står där som åsnan utan några hötappar ibland. Och många människor blir förvirrade av det där. De tycker att Gud är ju inte pålitlig. Jo, det är han visst. Det är bara det att tänk dig att han alltid svarade på de bönerna. Vad kopiöst osjälvständiga vi skulle bli. Vi skulle bli totalt som, bara som skal. Robotar. Hans avbilder minst av allt. Väldresserade som en jyckar. Men inte Guds avbild. Så kan han inte göra. Det skulle utplåna oss som människor och det är han inte ute efter. Utan vi lär få acceptera att ibland säger han ifrån. Och då är det bra om vi gör som han säger. Ibland säger han inte ifrån och det betyder ungefär bedöm själv då. Tänk lite själv. Pröva nu och tänk efter. Gör så gott du kan. Det kan hända att du gör fel, men inte farligt. Det finns möjligheter att lära av misstag. Nu är jag med dig i det också. Du måste växa i självständighet. Det är för det Guds rike bygger på. Därför är jag lite bitsk på den sortens förkunnelse som talar om för folk att du får aldrig gå utanför Guds vilja. Du måste hålla dig millimeter för millimeter och Gud måste leda dig steg för steg. Ja, men det gör han ju inte. Man blir konfus efter ett tag om man har hört för mycket av den förkunnelsen. För så går inte Guds ledning till och gjorde den det så skulle vi må dåligt. Vi ska alltid söka Guds vilja, men vi ska vara inställda på att han säger inte alltid vad han vill. Ibland lämnar han ut på entreprenad åt oss att ändå tänka efter. Vi måste ju växa till likhet med honom. Idealet är ju egentligen att vi ska bli så lika honom att han aldrig behöver tala om vad vi ska göra. Det är full mognad, inte Kristi fullhet. Snacka om avbild, menar jag. Jag menar, när du fostrar dina barn så får du ju början tala om för dem rätt ofta. Nu är det dags att gå till skolan och hoppa ur sängen nu och har du bäddat och kläderna får inte ligga mitt på golvet och leriga skor inte i vardagsrummet, tack, och så här. Jag menar, förhoppningen är ju att de ska bli så pass vuxna så att de till sist utan din anmaning ställer av sig de leriga skorna ut i farstund. Du fostrar ju inte dina barn av omsorg om parkettgolvet i vardagsrummet utan av omsorg om dem själva, förstås. Och varför vi ska misstänka Gud för att alltid envisas med att ha större omsorg om parkettgolvet än om oss, det kan jag inte förstå. Nu är det ju så här att en självisk människa som därtill är självständig hinner ju ställa till med mycket galenskap i världen. En självisk människa som är självständig uträttar mycket ont per tidsenhet. Och när man ser det där, då tänker vi så lätt att det där skulle man få stopp på om man tog självständigheten ifrån honom. Det kan i och för sig vara sant, men inte Guds recept. Han säger det är inte självständigheten som är ond utan själviskheten. Omvänd hans hjärta från själviskheten till mig och gör honom självständig. Då kommer han att göra ett maximum av godhet per tidsenhet och det är det hela går ut på. När vi alltså läser nu i den 14:e versen, vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, så har vi en fjärde, ska vi säga, ett fjärde kriterium på mognad, och det är stabilitet. Inte tjurskallighet, men stabilitet. Det är skillnad på de två. Förmåga till kärlek, förmåga till vrede, beslutsamhet i sanning och oegennytta och stabilitet. Förmåga till kärlek, förmåga till vrede, beslutsamhet i sanning och oegennytta och stabilitet. Det är ett gott stycke av det vi kallar mognad.